Välkommen till Nyfika, podden som vill uppmuntra till öppna och nyfikna samtal. Gillar du podden så kan du stödja oss på patreon.com/nyfika. Nyfika sponsras av Svenska Kulturfonden, Svenska Österbottens Kulturfond och Frukt Coffee Roasters. Gäst i här i Nyfika är Jonas Ljungar. Välkommen till Nyfika.
Tack ska du ha.
Vill du presentera dig?
Ja, var ska man börja? Man brukar väl börja med den där yrkesrollen, för den är enklast. Alltså, jag är nyhetsjournalist i själ och hjärta. Det är det enda jag har jobbat med. Det är min yrkesroll och mycket också av min, kanske säga, identitet. Det jag brinner för, jag jobbar med nyhetsjournalistik på Svenska Yle inom alla tänkbara roller sen säkert 26-27 år tillbaka. Ett jobb som jag fortfarande tycker är oerhört givande, stimulerande och i sina bästa stunder kan man vara precis lika barnsligt entusiastisk över det som man alltid har varit. Privat, jag vet inte. Jag har en familjefar, bor Ingo. Det finns inte så hemskt mycket spännande att säga. Det är så ganska typiskt. Det är klischén om att vara finlandssvensk, liksom typ segla på sommaren och sådär. Hugga ved lite på vintern och bor ute på landet och trivs ute i skogen och jagar lite och sådär. Men det där, ja, men tillfreds med livet väl i största allmänhet. Ja, där är det väl ett nötskal.
Som på Yle nu så jobbar du som innehållschef. Vad innebär det här?
Det här är en roll som jag brukar säga det, att jag fungerar som någon slags kvalitetskontrollör på Svenska Yle. Det vill säga jag försöker se till att vi lever som vi lär. Och med det menar jag det att vi... Det vi publicerar och den journalistik vi producerar, det innehåll vi producerar, det handlar ju inte bara om nyheter utan om allt möjligt annat också. Vi kan ju återkomma till det, för jag menar Yle producerar ju så oerhört mycket stuff. Att på något sätt se till att det följer det regelverk som finns inom branschen. Jag menar etiska regler, journalistregler. Överhuvudtaget att vi gör så god och kvalitativ journalistik som möjligt. Och... Det kan man sen förstås ha olika åsikter om att lyckas vi eller inte. Men i princip så jag försöker se till att vi inte klåpar. Jag försöker se till att de höga förtroendesiffror som Yle de facto fortsättningsvis har. Det har gått ner visserligen lite på senare år. Vilket gäller för övrigt hela västvärlden, all etablerad journalistik. Men att de höga förtroendesiffrorna hålls på. Hålls höga helt enkelt. Och det där, det är som bekant, förtroende är en sån här sak att det tar väldigt lång tid att bygga upp, men är så oerhört lätt att liksom förstöra. Absolut, själv. Alltså här självförvållat liksom klåperier så gör ju att man förlorar det förtroende som sen i sin tur tar väldigt länge att bygga upp. Så därför är jag liksom ganska som järven på allt möjligt sånt här som jag upplever att det är problematiskt. Och så försöker jag stimulera en sån här självkritisk diskussion på redaktionen. Att vad sysslar vi riktigt med? Hur förvaltar vi det ansvar som vi har? Och den opinionsbildande roll som vi har? Det här låter jätte... Inser när jag säger det så låter det väldigt edelt och högtflygande och så här. Men för mig är det här liksom inte... Det här är liksom inte festtalsfraser, utan för mig är det här alltså verklighet. Jag sätter in ganska mycket i det här som många tycker är säkert ett blomsterspråk. Men för mig är det liksom det A och O, det allting hänger på ifall vi lyckas leva upp till det där idealen eller inte. Ja, så tänker jag nog.
Mm, spännande. Jag är väldigt ivrig på att prata med dig, men först, du sa alltså i ett mejl här, då vi mejlade lite, att nu på grund av din roll på Yle så kan du inte komma med något som helst utlåtande om ett kommersiellt kaffe här.
Jag vet att det låter kanske lite småaktigt så här, men det är ju så att Svenska Yle liksom då, vi är ganska noggranna, försöka vara ganska noggranna med det här. Med att det
inte så fast hur mycket du skulle vilja skryta över hur gott det är så kan
ja, men jag kan nog säga att det går så gott kan jag säga. Nej, men det här, jag vet att det här låter löjligt nu att påpeka sånt här. Men rent principiellt så är det ju liksom bara att det smyger sig in allt möjligt sånt här också. Jag menar bara, det här är nog bara en aspekt av det här liksom mitt jobb. Att okej, att finns det en risk för att vi genom att göra den här grejen porträtterar ett företag eller en affärsverksamhet på ett visst sätt. Borde vi problematisera det här med, eller borde vi vinkla det hårdare i en viss riktning? Finns det risk för att det här nu framstår som liksom lite kundtidningsartikel om ett företag? Den här typen av frågeställningar, så det är ju det som det konkret handlar om.
Ja, men, ja,
jag tycker om kaffe, jag tycker om mörkt kaffe, om vi nu ska tala kaffe.
Just det, det här är ganska ljusrostat faktiskt.
Mm. Okej, men det är bra.
Det är skönt. Bra. Skönt.
Ja.
Jag var ju faktiskt som barn så var jag med i ett barnprogram som Yle producerar uppe i Vasa. Pafffabriken.
Jaha, okej.
Och där ibland om vi var ute och filmade någonstans så lite beroende på vem vi hade med oss, men vissa av de här vuxna som vi hade med som kanske bakom kameran och sånt, så var jättenoga med att så fort, om det fanns en reklampenna som kunde synas i bild någonstans, så såg de till att vi vände dem så att det liksom reklamtexten inte skulle synas. Och varenda liksom liten logo så skulle bort från bilden.
Ja.
He satte väldigt sån där, just en sån prägel med eftersom att jag var så barn. Men jag såg ändå det där och sa att okej, Yle får absolut inte göra reklam.
Ja.
Så det gör också att efteråt, om det någon gång syns någonstans i en Yle-produktion, så noterar jag alltid.
Ja, och det där, jag tror ju att det är att om man frågar på, liksom den så kallade, den berömda mannen på gatan, frågar att vad är det som utmärker Yle, alltså public service då, skattefinansierad public service, vad är det som utmärker det? Och så skulle folk säkert instinktivt säga att det finns ingen reklam. Det är kanske det som man, liksom, för det, som man allra först kommer att tänka på. Men det finns ju sen en massa annat också, så det kan vi ju återkomma till, eller det kommer vi säkert att återkomma till.
Absolut.
Men jo, alltså, om det är någonting som jag har märkt i mitt jobb i det här att försöka liksom upprätthålla den här liksom en viss standard och en viss trovärdighet, så att inte liksom vi helt enkelt att vi inte trampar i klaveret, så är det det här att liksom publiken också reagerar väldigt sällan på helheter. Att ni bevakar den här frågan på si och så sätt, utan folk reagerar alltid på detaljer, upplever jag. Jo, jag vet att ni har gjort 50-11 artiklar om det här ämnet också på ett annat sätt, men i den här artikeln står det så här, och det här ordvalet tycker jag liksom håller jag med om.
Ja, okay.
Och det är väl säkert helt mänskligt att det är så att man, liksom, man kanske fastnar vid det där enskilda. Sen kan jag kanske tycka själv att det är lite frustrerande emellanåt att liksom försvara, när jag skulle vilja försvara vår rapportering i en viss fråga, att hur fungerar det här över längre tid än ett enskilt nedslag. Att därför tycker jag kanske att så här, kritiken mot oss kan ibland kännas lite orättvis, därför att den blir så hemskt lösryckt. Att där sa ni så där, alltså tycker ni si eller så, och det här är ju helt uppenbart vad det nu må vara. Medan då jag försöker då för min egen del framhålla att kritisera för all del, men då skulle jag hellre se att folk skulle då se på vad vi har gjort över en längre tid på olika kanaler. Och med kanaler menar jag ju inte bara då radio och tv, utan vi publicerar ju en massa också på sociala medier, eller vad som ligger på arenan, eller vad bolaget i stort gör på olika språk och så här. Att det, men ja, som sagt, detaljer är nog något som folk väldigt lätt reagerar på.
Via vilka kanaler får ni och ser ni kritik? Är det här liksom kommentarer på sociala medier? Eller?
Nu är det ju väldigt mycket på nätet nu för tiden. Det där har ju ändrat redan under min tid ändrat ganska våldsamt. Att det fanns en tid då folk ringde. Jag kommer ihåg till exempel när dåvarande statsminister Paavo Lipponen ringde direkt till redaktionen och det där och skällde ut oss för någon rapportering som vi hade, för något enskilt inslag som vi hade haft i TV-nyheterna, men nu är det idag väldigt mycket e-post är det ju, till största delen e-post.
Får man i en sån position ringa till ett mediebolag och skälla ut dem för en rapportering? Det känns...
Alltså, man vill påpeka vem som helst, alla är ju skattebetalare, och sen tänker jag ju tycka att det här, det är ju sen det här heliga liksom då, principen om att politiker inte ska nu blanda sig i det där i journalistiken, för då är man redan, då är man liksom ute på det, då börjar det bli farligt. Då det här oberoende är i fara. Men nej, det var ju inte så fall. Det är klart att det var någonting som han väl i det skedet uppfattat att det här, att det var något faktafel. Jag kommer inte ihåg vad det handlar om. Men jo, alltså mest nog digitala vägar via sociala medier också kommer det en del samtal. Men mest nog e-post. Och sen sånt här som man har kanske lite svårt att få liksom riktigt se att vad är ursprunget. Sådana här mer eller mindre maskinerade kampanjer på sociala medier. Man märker att det här är något som har satts liksom igång. Det här som man på engelska kallar för sån här dog whistle. Att någon tongivande politiker säger någonting så hakar någon andra på det. För att man har liksom en stödtrupper som så att säga passar på då. Men det här är nu en del av den här det här informationsförmedlingen idag, att du, vem som helst kan ju säga vad som helst, när som helst, hur som helst. Det finns liksom inga spärrar överhuvudtaget och det där. Men den får vi nog bara leva med. Försöka hantera
så. Alltså förstås är det problematiskt, men det är ju också underbart på många sätt.
Ja, visst alltså. Jag menar, när jag tänker så här, om man nu tänker på nätet, det var som framställdes i tiden som det här stora demokratiseringsprojektet, att nu liksom det öppnar det här ett torg för vem som helst att som deltar i det offentliga samtalet, bla bla. Jag menar, och det om något är nog kanske lite sådana edel utopi, att nu finns det så hemskt mycket avisidor också som man
alltså, förstås,
med över mörkret.
Ja, alltså naturligtvis finns det ju det, men jag menar, det är ju det som har möjliggjort att vi kan göra den här podden och ta med de människor vi tycker är intressanta att prata med och sända det. Och vi behöver inte ha något mediehus bakom oss. Vi behöver tekniken gör att det bara är shit enkelt för privatpersoner att göra det.
Ja, absolut. Sen är det ju bra problemet ser jag bara det att det där det är fantastiskt. Vem som helst får göra vad som helst och när som helst och på väldigt enkelt sätt. Ni bandar nu till exempel här med en väldigt enkel utrustning och ni kan publicera det på Spotify eller andra liksom plattformar och potentiellt nå hur stor publik som helst. Sen tycker jag kanske att ett större problem är så där, den stora bilden handlar ju om att det finns ett sånt oerhört utbud. Och man kan tycka att ja, men det är ju jättefint att det finns ett utbud. Jag menar med att någon ska ju ta del av allt det här fantastiska utbudet. Jag menar, någon ska lyssna på alla det här. Jag vet inte, jag läste nu någonstans, jag kommer inte ihåg de här siffrorna, men till exempel just liksom poddar. Alltså det uppstår säkert några hundratusen poddar per år till. Och alla försöker liksom hitta sin publik och det där. Men jag håller med om det här att den här pluralismen, den här mångfalden, det är i grunden någonting jättefint och vi behöver inte se längre än liksom till över östgränsen så vet vi vad motsatsen är. Och om jag tänker på vår egen roll då, att vad vår utmaning där är, så för svenska YLE och för YLE i stort så är ju det här förstås den stora utmaningen, hur ska vi liksom kunna profilera oss gentemot och liksom på något sätt göra oss hörda i den där oerhörda kakafonin, den här liksom uppmärksamhetsekonomin. Vem är det som råkar få utrymme i det offentliga rummet? Och vad är det som gör att när du och det här funderar jag ganska mycket på, att hur ska vi hur ska vi liksom lyckas nå ut när det är en generation, när yngre generationer inte har, inte på något som helst sätt har YLE via modersmjölken.
Mm.
Alltså, det är inte så att man har någon automatiskt en kontaktyta till det som vi gör. Att hur ska vi liksom lyckas profilera oss så att, att vi liksom lämnar någon slags avtryck i medvetande. Att ah, jo, men det finns YLE. Och YLE skiljer sig på följande och följande sätt. Jag borde lita på det här i motsats till allt möjligt annat som finns där ute.
Mm.
Och det här är ju nog $1,000-frågan. Och lyckligtvis är det nog inte bara $1,000-frågan för oss. Utan det är också för många etablerade mediebolag. Att man måste liksom fostra en ny generation av människor som inte överhuvudtaget har någon relation. Och som har en uppsjö att välja mellan. Alltså som har hur mycket som helst att välja mellan.
Mm.
Att inte till exempel svenska YLE, inte det är så att vi inte det är ju så att vi visar vid den yngre publiken framförallt att vi konkurrerar med typ Vasabladet eller med Husis, utan vi konkurrerar med Google eller Facebook eller Netflix eller Insta eller TikTok om den här uppmärksamheten. Och då inser ju vem som helst att okay, att det här är liksom, utmaningarna är nåväl, de är ganska stora för resursstarka sådana IT-jättar i USA.
Mm. Nej, absolut. Och just de företag du nämner, så deras hela businessmodell har ju mer och mer blivit en utpräglad uppmärksamhetsbusiness. Att de utvecklar sina plattformar och algoritmer och allting så att det ska fånga och upprätthålla vår uppmärksamhet.
Ja, det är beroendeskapande. Och det är bekymmersamt också med tanke på journalistiken. Liksom att i mina mörkaste stunder tycker jag liksom att tänka att också de här teknologiplattformarna har också kommit att påverka hurdant innehåll som görs.
Mm.
Att för att nu konkretisera vad jag menar här, att typ att för att en video ska funka så ska den komma, så ska liksom biffen komma direkt.
Absolut. 20
sekunder. Inom 20 sekunder så loggar du ut. Och det ohjälpligen så har det ju liksom återverkningar sen på all typ av journalistik. Att folk inte har den uppmärksamheten med.
Ja, nej, absolut. Absolut.
Du kan inte bygga det här normala dramaturgin i en story. Du börjar någonstans och så kommer det. Och sen kommer liksom klimaxen kommer på slutet på något sätt. Du bygger upp en förväntan och sånt här. Utan det är liksom pang på rödbetan direkt.
Absolut. Och jag skulle tro att den där 7 sekunder som du nämnde om kanske inte är aktuell heller nu. För att med alla TikTok-videon och allting så man scrollar förbi dem så lätt. Om inte de har fångat ens uppmärksamhet inom en halv sekund eller någonting.
Ja.
Alltså, 7 sekunder är lång tid idag.
Ja, 7 sekunder är lång tid. Någonstans, jag vet inte om det stämmer. Det här är ju bara en god jotto, som man säger på finlandssvenska. Det vill säga det här att guldfiskens det här attention span, alltså uppmärksamhet, liksom på något sätt det här skulle vara typ bara det nu 8 eller 9 sekunder. Och då människan har inte ens en så lång uppmärksamhetsspann som en guldfisk. Utan att guldfisken har 1000 gånger mer tålamod vid det här laget. Men samtidigt så, jag menar, det här är ju bara, man kan ha vad som helst för åsikt om det här. Och man kan vara hur bekymrad som helst, men det är den liksom verklighet vi har att förhålla oss till.
Mm.
Att vi kan ju tycka att ja, men det är ju hemskt att det är så här, att hur har människan blivit så här? Men för YLE, liksom för alla andra också, public service-bolag, så okej, våra muskler räcker inte till för att fostra ett helt annat mediebeteende, utan mediebeteende är det som det är.
Mm.
Och då vi måste hitta former och vi måste hitta tilltal som gör att också en generation som har, alltså det låter som en farbror, en generation som har unga, men det handlar ju framförallt nog om en yngre generation som har vuxit upp med den här 20 sekunders uppmärksamheten.
Ja.
Att hur i all världen ska vi lyckas fortsätta nå dem?
Mm.
Det är sånt här som, det håller inte mig sömlös på nätterna, men visst är det här sånt här som man nog får anledning att skrynkla pannan kring ganska ofta.
Där har ju då just public service en ganska intressant roll på det sättet, alltså till skillnad från kanske andra seriösa nyhets källor och journalistiska tidningar, att ni måste ju inte ha den här uppmärksamheten för att få in pengar. För att få in liksom, ja, för att kunna driva verksamheten egentligen. Hur påverkar det er gentemot till exempel samma kamp som många liksom tidningshus har idag? För att jag tänker mig att det här problematiken du beskriver, så påverkar ju antagligen alla traditionella mediehus, alla liksom gedigna journalistiska företag. Men där ser jag ju som en ganska stor positiv grej just för ett public service-företag, för att det hänger inte på er överlevnad att ni lyckas anpassa, att ni lyckas liksom göra er hörda i det här mediebruset egentligen. För att, förstår du vad jag tänker?
Jag förstår lite hur du tänker, ja, men det beror på oss hur man definierar överlevnad. Det är klart att vi kan göra innehåll som är hur fantastiskt som helst, men om ingen tar del av det innehållet, hur fantastiskt det än är, så
i det långa loppet, så skattepengar.
Så i det långa loppet så vittrar ju det här publikrelationen liksom bort.
Mm.
Om du har en, igen, usch, jag tar det här ordet generation, men i alla fall liksom nya generationer som aldrig har på något sätt upplevt att YLE gör någonting som känns relevant för dem. Men de förutsätts nog betala skatt för det som vi gör.
Absolut, alltså det blir i så fall naturligtvis ett problem. Det förstår jag.
Jag förstår hur du tänker, men på något sätt det här att vi gör bara kvalitativt innehåll och sen så läser eller lyssnar folk eller så läser eller lyssnar de inte. Det funkar ju inte så, utan för att bygga en publikrelation och liksom på något sätt liksom bibehålla den här lojaliteten bland publiken, liksom att okej, jag tycker att det är fiffigt att betala YLE-skatt, för jag får någonting för den där skatten. Så ur den synvinkeln sett så måste vi nå det. Men du har rätt, nej, behöver vi göra liksom klickjournalistik?
Nej, exakt, och det var lite det jag tänkte komma, för att vad jag ser hos många andra, eller hos många mediehus, så blir just att man lite går in på den där liksom clickbaits-rubriksättandet och att man märker att man skriver på ett visst sätt för att kunna få alltså uppmärksamhet och för att få klick. Och för om man vill värna om en kvalitativ journalistik, så är det problematiskt, tycker jag. Och om då YLE också spelar efter de reglerna, så jag skulle se det som problematiskt, och jag skulle se det som
Hör jag en underliggande fråga här nu, att sysslar inte YLE lite med klickjournalistik? Är det du egentligen vill säga?
Till viss del tycker jag att jag märker det också hos YLE. Men snarare skulle jag vilja säga så, att om jag märker att YLE skulle gå längre i den riktningen, så skulle jag börja tappa mer förtroende för det. Därför att jag tänker mig att vi borde hålla YLE till en högre standard, till att inte liksom falla för eller gå med i det här spelet på samma sätt, för att YLE borde kunna ha liksom möjlighet att lite motstå den frestelsen. Just för att man behöver inte ha liksom reklamintäkter, och därför måste man inte ha klick av samma orsaker.
Ja, jag hör vad du säger. I princip håller jag definitivt med att vi har liksom så att säga råd.
Exakt.
Det är klart att vi har inte råd att tappa publiken. Vi har inte råd att bli irrelevanta för en del av publiken. Det har vi inte. Men det är klart att vi har råd att liksom tänka mera i termer av detta är viktigt att vi gör, och därför gör vi det, även om det kanske inte driver så mycket trafik. Och det är ju till exempel orsaken till att vi gör en massa som definitivt inte har någon kommersiellt intresse överhuvudtaget. För marginella grupper i samhället som annars inte skulle få något innehåll överhuvudtaget.
Absolut.
Och jag menar, vi som språklig minoritet, så jag menar, det finns, skulle inte finnas radio och tv i det här landet om det inte skulle göras av YLE, som en minoritetsfråga är det här ju helt avgörande. Men ännu för att återgå till det med klickrubrik, alltså klickrubrik har fått en sån här dålig, det låter förstå liksom att om man klickar på en rubrik så då är det liksom billigt och det är liksom lite så slampigt och man har liksom då gått under där som ribban är lägst eller något sånt. Det är väl klart att man som journalist vill skriva en artikel som folk klickar på. Alltså en klickrubrik betyder ju inte per definition en dålig artikel. Om rubriken är sån att du börjar läsa den, så då tycker jag då har det i sig ett värde. Men igen, den här uppmärksamhetsekonomin som vi talar om, den här 7 sekunder.
Ja.
Så det som vi ju talar om på ett väldigt konkret plan. Det här blir väldigt högtflygande lätt, men om vi tar det här på ett konkret plan.
Gärna.
Det här som var och en av oss bär på idag i handen och som nästan har blivit en organisk del av vår kropp, det vill säga vår telefon. Så jag brukar säga att den här avgörande frågan är ju det här när vi scrollar. Var stannar tummen? Det vill säga, när kom det någonting som är text intressant? Och då är det ju den oerhört krassa frågan då i den här uppmärksamhetsekonomin att stannar tummen vid ett YLE-innehåll eller stannar den vid någonting annat?
Mm.
Och talar vi till exempel om rubriker då.
Mm.
Om rubriken är sann men tråkig så scrollar du antagligen förbi. Och man kan tycka precis, men kvalitativ journalistik och så vidare. Ja, visst, men vet du, om ingen läste den där fantastiska artikeln som hade krävt 3 veckors research och en grym mängd data och ändå inte gav. Så det här är liksom, vad jag försöker säga, det här är en balansgång.
Alltså, absolut. Jag ska lite ändra mitt påstående. Då, för det som jag ser som problematiskt är ju när rubriken är satt på ett sätt som väcker ens uppmärksamhet och så går man in på den och så ser man att innehållet representeras inte riktigt av rubriken, att egentligen handlade det inte om det här, eller egentligen var inte en så stor kontrovers som rubriken liksom spelar på eller någonting sånt, att man liksom rubriken lovar mer än vad innehållet faktiskt levererar. Och i sådana fall så känner man sig lurad. Ja, sånt tycker jag blir problematiskt. Om man har en jättefångande rubrik som är super liksom intressant, som fångar alla i flödet och artikeln också är bra och faktiskt motsvarar rubriken, så alltså 10 poäng.
Ja. Det är sant, och jag menar, jag sticker inte alls under stol med att det görs säkert också, och det görs hos oss, och det görs en massa slapp journalistik där man helt enkelt gör det lite väl enkelt för sig och det där, och det finns så här billiga tricks att man lyfter fram något smaskigt citat eller någonting sånt här. Men det är nog bara det att jag har alltså sitt webbdata och webbanalytik så många år nu att jag vet nog exakt vad folk klickar på. Men vad är det som driver för, och hur avgörande rubriken kan vara alltså.
Ja.
Alltså helt avgörande. Och jag återkommer igen till det här, liksom, det här krassa verkligheten är ju den här igen, att den må vara hur fantastisk som helst. Men i det här, om du jämför, går 10-15 år tillbaka, när du bläddrar i en papperstidning, så fick du se, okej, där är en bild så där, och det är den som intervjuar, så du kanske får någon sån här liksom. Men på en 4-tums mobilskärm så är det så, det är så på något sätt så, det är liksom, det ger ingen pardon, att antingen det är liksom, det, du är in or out. Och det här är verkligen ett djävulskt dilemma för ett bolag som inte i princip behöver liksom tänka i termer av klick, men ändå definitivt behöver den där trafiken för att upprätthålla liksom en legitimitet gentemot publiken, för att en publik betalar skatt för det som man gör. Så om man nu tänker då, vi måste gå på liksom rätt sida, vi måste den här balansgången, men jag säger fortfarande, en rubrik som lockar än att klicka är per definition inte någonting ont eller någonting liksom billigt.
Nej, men
det
alltså,
kan vara bra. Men man kan dra för stora växlar.
Jo. Nej, men alltså, och det är ju egentligen viktigt att du påpekar det. Och nu jobbar ju vi så också med podden där vi funderar på vad vi ska sätta för rubrik på alla avsnitt och sånt. Att nu vill vi ju ha en rubrik som låter tilltalande. Alltså en titel på avsnitten som låter lockande och tilltalande och som väcker intresse. Det är klart.
Ja.
Så. Jag skulle egentligen vilja backa tillbaks lite här och ställa en ganska grundläggande fråga. Vad ser du att egentligen är liksom grundläggande syfte till att vi har public service-bolag liksom i grunden? För att det här är just sånt som... Jag tycker att man hör lite olika versioner ibland beroende på lite vem som faktiskt berättar det och beroende på om det är någon som säger det för att sen kunna kritisera att det överhuvudtaget finns. Och... Men att också så här liksom bara historiskt sett, hur kommer det sig att man börjar med det? Och just att man har radio och tv och journalistik i samma liksom mediehus och...
Alltså nu skulle jag säga att det är en sån här ung demokrati som Finland trots allt är. Alltså det är en del av det här demokratibygget. Och det här låter, jag vet att det här låter inte högtflygande, så det är edelt och pompöst. Men i någon mening är det ju liksom det, ändå den här grundtanken med public service. Det vill säga att jag ser det som en del av liksom så här samhällelig infrastruktur som vägar eller bibliotek eller skolor eller någonting sånt. Att du på lika grund, det är ju ett sånt här helt centralt värde, att det är på jämlika grunder, alltså att oberoende av socioekonomisk bakgrund eller utbildning eller whatever, så ska då i det här fallet YLE liksom då erbjuda dig någonting. Om det sen handlar om för det som ligger mig närmast hjärtat, förstås nyheter, alltså korrekt informationsförmedling, men också liksom förströelse, underhållning, bildning, kunskap. Jag menar, är du intresserad av klassisk musik så har du också rätt till det, trots att det är nischad publik och så vidare. Det vill säga det här liksom mångfalden, dels mångfalden, mångsidigheten, och sen det här att det är på jämlika grunder. Och det här på jämlika grunder, så det är ju i högsta grad en demokratifråga. Och sen det där, och det tror jag vi ju var, eller inte tror jag, det var ju oerhört viktigt liksom då för Finland då strax efter självständigheten med ett upprivande inbördeskrig bakom oss och så vidare, att liksom skapa någonting sån här liksom gemensamt då som har vuxit i vad det är idag. Och sen tror jag det är viktigt liksom att det finns ett, och det här är ett, jag vet att det här också låter som ett abstrakt och flummigt, men det finns liksom ett offentligt rum där den demokratiska diskussionen förs. Finns det alltid ett kommersiellt intresse av att hålla igång en demokratisk diskussion inför ett val till exempel. Men det är ju helt avgörande, och därför sätter vi till exempel jättemycket krut på valbevakning inför, och debatter och valkompasser och kandidattest och sånt här som det läggs liksom massor resurser på, därför att det går liksom till kärnan av vad public service är. Och sen, vilket jag kanske nämnde här tidigare, men nu är det ju ett, tycker jag, nästan livsvillkor för en liten språklig minoritet som finlandssvenskan, att det finns alltså ett kitt som håller samman det här som vi kallar för svensk Finland. Jag menar, någon form av plattform där någon som är liksom malaxbo och någon som bor i Grankulla åtminstone liksom kan mötas på något plan, liksom känna att okej, att jag är en del av ett sammanhang som är ett svenskspråkigt sammanhang som har vissa, åtminstone någon form av kulturell liksom gemenskap. Väl medveten, och det här säger jag väl medveten om att kanske den här, någon som bor i Grankulla och någon som bor i Malax eller vice versa, vi har väldigt bråk i bakgrunden och så vidare. Men trots allt det som vi har gemensamt är ändå språket, och kanske på något så där, i väldigt lösa termer någon form av liksom finlandssvenskhet som man nu sen då definierar säkert individuellt precis hur man vill. Men att för en språkig minoritet, alltså att det finns, för att annars skulle vi vara, tycker jag, ganska splittrade. Vi skulle leva i våra egna mediala bubblor, vet du. Jag läser Vasabladet och du läser Västra Nyland. Men jag vet nog ärligt talat ingenting om Snappertuna, och jag vet jäkligt lite om Ytteresse och så här. Och det där. Så där, det omspänner ju ganska mycket det här public service, för mig åtminstone. Och det där, och som jag sa kanske här inledningsvis, att det här är liksom en ganska viktig del av min professionella identitet, det här är liksom det som jag företräder, det som jag tror på, det som gör det här jobbet meningsfullt, att jobba för ett bolag ändå som har en, så att säga, en lite bredare uppgift i samhället än att bara nu producera nyheter ut i strutarna.
Mm.
Ungefär så. Väl. Typ lite högt flygande.
Nej, ja, det var jätteintressant. Hur mycket förs det diskussioner kring... Nej, okej, okay, så här. Jag ska ta en annan fråga först. Här nu, för en tid sen så kom det en ny lag att det som Yle publicerar och producerar måste vara kopplat till ljud och bild som också har blivit producerat. Alltså text som ni producerar eller publicerar måste vara kopplat till ljud och bild som ni har producerat någonstans. Så om jag fattar bakgrunden till den lagen och liksom tanken där rätt, så handlar det alltså om att ni inte skulle liksom få bli för stor konkurrens vad gäller just skriven journalistik gentemot nyhetstidningar. Men då väcker det frågan hos mig att liksom, var kommer den här grejen med att ni publicerar text, nej, att ni publicerar video och ljud in, att varför är det liksom, varför ifrågasätts inte det på samma sätt? För att idag, jag skulle till exempel ur mitt perspektiv säga att det faktum att Yle har ganska många poddar snedvrider konkurrensen kring poddar på svenska i Finland idag. Så där skulle jag ju liksom vilja väcka samma typ av fråga, att är det rätt att Yle producerar så mycket ljud? Mm. Eftersom att idag är det så billigt att producera ljud. Alltså, jag menar, i en historisk kontext kan jag tänka mig att det var väldigt relevant för att se till att det finns innehåll som är producerat i Finland på svenska. För att du har säkert rätt, annars skulle det knappast finnas. För att det krävs ganska mycket kapital för att sätta igång en radiostation. Men allting ändras. Och vi har det så lätt och billigt att producera ljud idag. Det är också lätt och billigt att producera video i och för sig.
Mm.
Men inte... Ja, så jag tänker lite sådär att man skulle kunna lyfta samma fråga på både, inte bara vad gäller skrivarjournalistik utan också ljud.
Jo, alltså jag tror det enkla svaret är väl det att tidningarna måste sälja prenumerationer. Och om tidningsprenumeranterna... Jag försöker se det här ur deras synvinkel. Mm. Alltså, ur deras synvinkel så är det ju här att typ att Yle gör en tidning på nätet och därigenom tar prenumeranter av oss därför att de får de textbaserade nyheterna så att säga gratis, vilket det ju då inte är eftersom det är skattebetalt, men i alla fall så att säga gratis.
Mm.
Sen håller jag ju inte liksom med det resonemanget. Jag tycker inte att jag tror inte heller att tidningarna nu egentligen, för att säga att om Yle skulle sluta producera text så skulle de plötsligt få väldigt mycket mer prenumeranter. Alltså hela den här Yle-lagen är ju i sanningens namn nog en ganska konstlad sak på det sättet att den framställer ju då liksom en medievärlden som om det skulle bestå av liksom video, och så finns det audio och så finns det papperstidningar eller liksom då skriven text. Och så är det ju inte det. Alltså det finns ju liksom hybridformat hur mycket som helst. Tidningarna sysslar ju också idag med poddar, eller de sysslar med audio. Absolut. Eller de har video, inbakad video. Så det här, allting har gått in i varandra. Det finns liksom inga klara mediegränser mera. Mm. Så på så tillvida så är ju den här uppdelningen väldigt konstlad. Och den känns än mer konstlad därför att om eller när det är så att vi har en lagstadgad skyldighet att nå hela publiken, hela den skattebetalande publiken, och en del av publiken bevisligen tar till sig information i form av text, och så ska vi plötsligt då inte kunna göra text. Så det hela är nog känns nog något orättvist, men jag menar, vi lever i en demokrati där det stiftas lagar, och det är klart att Yle som bolag kommer att det där försöka efterleva den lagen. Alltså, men jag vill understryka att det är inte vi som har hittat på denna lag, utan vi bara, så att säga, vi tar skeden i vackra handen, för att den har.
Det är ju nackdelen då med att vara Yle, ni har inte så mycket att säga till om. Men jag håller med. Jag tycker ju att göra en så skarp uppdelning mellan olika typer av medier är ganska, kanske gammalmodig. Men det är ju nästan det som gör för mig att det känns relevant att lyfta frågan inte bara gällande text, utan också lyfta frågan gällande andra medier idag, just för att allting är så ihopflätat idag. Alltså jag säger inte sen att jag vet exakt vad jag tycker att det skulle landa, eller att jag har en stark ståndpunkt, men jag kan ju bara säga ur mitt perspektiv att nu märker jag ju att det är ganska svårt att konkurrera om folks, på tal om nu den här uppmärksamhetskonkurrensen, att konkurrera om folks poddlyssnartid som privat aktör, eftersom att Svenska Yle var ganska snabb på att komma in på poddmarknaden innan det egentligen fanns så hemskt många privata aktörer som producerar poddar i svensk Finland. Så att det är väldigt dominerat av Svenska Yle. Och jag tycker att det känns lite skevt.
Ja, jag vet inte. Jag ser ju det förstås då inte så. Därför att jag tycker att det, att vi har igen ett visst publiksegment som är liksom uppvuxet med poddar, och när jag säger uppvuxet med poddar så menar jag det finns ju en uppsjö att välja mellan. Mm. Jag menar, frågar du en random representant för en lite yngre generation, lyssnar du på poddar, så det är ju allt från, jag menar, själv lyssnar jag på en massa amerikanska poddar och svenska poddar, säkert rikssvenska, för finlandssvenska är säkert mycket rikssvenska poddar, så att man har ju liksom ett smörgåsbord att välja mellan. Men det är ändå liksom lite liksom en annan sak att det där en prenumeration är en annan sak ändå. Det är förhållandevis enkelt och förhållandevis billigt att ändå driva en podd jämfört med att försöka producera journalistiskt material för en tidning och ge ut den. Det är liksom, vi talar om storleksklassen eller någonting fullständigt annat. Men det här är den här uppmärksamhetsekonomin. Jag menar, har man tillräckligt relevanta saker att säga eller tillräckligt intressanta saker som folk upplever, så det är ju det som är den här tjusningen i den här nuvarande liksom uppmärksamhetsekonomin. Det är klart det att du är inte beroende av de där musklerna. Och nej, där har det ju skett en sanslös förändring. Exakt. Jag menar det att vi har inte monopol på informationsförmedlingen. Vi hade ett sånt här tv-torn som för övrigt inte ens mera är i bruk i Böle. Därför ja. Därför, vilket ju i och för sig återspeglar den digitala utvecklingen. Att alla är egentligen på samma startskott, det är ju bara för att vi har en liksom massiv apparat, så betyder det inte per definition att vi liksom når, att vill man nå, kommer man via Spotify och liksom breakar, så har man ju helt andra möjligheter.
Ja, absolut. Och på det sättet så är ju Yles, så att säga, försprång eller Yles fördelar i liksom konkurrensen mindre idag. För att spelplanen är mera jämn.
Det är en spelplan som vi jobbar emot. Att, som jag sa tidigare redan, att vår konkurrens är framförallt från YouTube, Facebook, Insta, TikTok. Några, 5 stycken amerikanska IT-bolag som dessutom tar största delen av annonskakan i dagens läge. Så det är ju inte vi som liksom bara brottas med det, utan det är ju också att annonspengarna har flyttat över på de här plattformarna. Och det är på riktigt ett stort problem det här, för att det är liksom lite sånt här som man säger på engelska, damned if you do, damned if you don't. Man borde inte vara där, men hej hallå. Om man inte till exempel idag som mediebolag, eller om vi inte skulle ha någon närvaro på, låt oss säga, Instagram, så hur skulle vårt genomslag se ut bland yngre kvinnor? För att yngre kvinnor är ganska, det där, ganska väl representerade på till exempel Instagram eller TikTok. Så vi försöker begränsa den här närvaron där. Men det är samtidigt så här liksom att det är fullständigt ohållbart, tycker jag själv, att tänka sig att okej, vi är Yle, alltså kan vi absolut inte vara där som publiken är. Jag menar, det faller på sin egen orimlighet. Ja. Det är nog bara så att det där, vi måste förbli relevanta, vi måste förbli synliga i folks flöden.
Mm.
Och flöden är ju det vad det är idag. Det är liksom en tsunami som väller om oss, väller över oss varje dag. Av allt möjligt.
Mm. Vi var inne lite här tidigare och pratade om kritiken av public service. Och jag tänker på, jag skulle vara intresserad av att höra lite hur det går till när ni liksom, eller hur ni tar till er och liksom behandlar kritik som kommer. Eller jag tänker mig att det antagligen finns en pågående, levande, intern diskussion om vad ni gör bra och vad ni gör dåligt. Jag utgår ifrån det.
Ja.
Det jag på något sätt skulle säga som idealt, just eftersom att det är skattefinansierat, så tänker jag mig att man borde ha en högre liksom, ett högre ansvar, en högre ribba för public service i att vara transparent. Så mitt liksom drömscenario skulle vara att Svenska Yle skulle publicera en någonstans liksom typ som en blogg med en lista på allt vad ni har gjort dåligt. Allt vad ni internt har kommit fram till. Att ja, men här missar vi oss. Här gjorde vi fel och vi försöker rätta oss på det här sättet. Att liksom alla snedsteg skulle publiceras. För att då skulle liksom också de hårdaste kritikerna av det ni gör och de som tycker att ni är så otroligt snedvridna och bara driver en agenda eller vad som helst ha en chans att ändå liksom få en inblick i hur ni jobbar internt och er process och att ni nog också är självkritiska. Och det är mitt drömscenario.
Ja, alltså bra tips. Vi har inte gjort någonting riktigt, riktigt. Det där har vi inte exakt gjort, men vi hade för en tid sedan en sån här satsning där vi gjorde alltså sådana små faktalådor, alltså inbakade i till exempel webbartiklar, vars principrubrik var så här, därför, var ungefär så här, därför gjorde vi den här artikeln, eller därför, så här gjorde vi. Och där vi försökte redogöra för den här journalistiska processen.
Mm.
Vem vi försökte ringa, vem vi nådde, vem vi inte nådde, vilken rapport det byggde på, vad vi stötte för på problem det, och så vidare. Det.
Mm.
Det var ju inte precis, det var ju inte en sån här liksom offentlig bikt att vi har syndat. Men det var i alla fall ett försök att öppna upp hur den journalistiska processen ser ut. Och grejen är det att jag tror att den stora allmänheten har ganska vaga uppfattningar om hur journalister jobbar.
Och sen det tror också jag såna, också.
Och sen också såna ganska förutfattade meningar om att det är säkert så att ni, till exempel den här som florerar väldigt, som jag stöter på väldigt ofta, att det är ju helt uppenbart att ni har fått order någonstans ifrån om att skriva. Jag tänker liksom att om ni skulle veta hur lite vi bryr oss om något ordrar någonstans ifrån överhuvudtaget, så skulle ni bli förvånade. Men det är klart att, jag menar, journalister är människor, och det är klart att vi missar, vi har dåliga dagar, det sker slarv, det borde inte få ske slarv. Det kanske ibland kantrar över i någonting som kan likna liksom då att man driver någon form av agenda. Sen tycker jag att folk ofta feltolkar problematisering som svartmålande. Jag skrev ganska nyligen en kolumn om det här, att om det här missförståndet som jag tycker upprepas gång på gång på gång, alltså att när jag blir journalistiskt granskad, så då blir jag svartmålad. Och jag skulle bara vilja säga att det är fullständigt normalt. Den här gången råkade det vara din yrkeskår som vi tittar närmare på, och det ingår i journalistikens väsen att man försöker se på det hela med kritiska ögon, var finns det brister?
Absolut.
Jag menar, det är ju på något sätt det handlar om. Jag menar, att bussarna går i tid, det är inte en nyhet. Mm. Att bussarna inte går i tid är en nyhet. Att det går via den här, på något sätt, den här negationen, eller via det här att det som inte fungerar, man lägger strålkastarljuset på det som inte fungerar. Men having said that, så visst alltså, det sker fel, och jag har till exempel själv i min dialog med publiken, visserligen har jag alltid liksom, jag har försvarat utåt det vi gör och försökt förklara också. Men nu har jag också mediet då när det har funnits sånt som jag tycker att borde ha gjorts fel, eller där kanske liksom, eller fel och fel, men vi kunde kanske ha varit tydligare med den och den poängen eller så. Och det är väl det som folk säkert helst skulle vilja se någon, att bara en journalist skulle medge att hen har fel. Alltså för mig inte ligger det någon prestige i det här. Inte. Sen försöker jag, det som jag försöker självdriva liksom internt, jag säger den här självkritiska diskussionen, att den tycker jag ju inte ska föras när vi väl har publicerat, utan den ska vi liksom föras före. Finns det några risker med det här? Finns det, liksom, borde vi kolla upp det här ett varv till? Borde vi liksom då vänta på tills vi har den och den ännu ingrediensen innan vi publicerar den här typen av frågan? Och den diskussionen borde föras på förhand, och inte sådana här efterhandsförklaringar sen att oj då, det är lite fel här.
Definitivt, det är, absolut måste man ju ha en gedigen sån diskussion innan. Men trots det så sker det ju misstag, va?
Ja, men tänker du på något specifikt nu?
Nej, jag har inte ett specifikt fall som jag tycker att... Men jag bara tänker mig att ett så stort maskineri som YLE ändå är, och det är människor som jobbar där, så måste det ju ske missar. Och att då bara helt vara totalt transparent med dem skulle kunna gynna förtroende för YLE en hel del, tror jag.
Ja. Inte ser jag något, alltså det här, din idé, jag vet nu inte sen, alltså att här är alla missar vi gjorde i öppenhetens namn. Tidningarna har ju alla tider haft rätt, alltså, men de har ju ingen läst, för de har varit på sidan 7 som en liten notis nere, så att ingen har märkt.
Nej, absolut, det är ju knappast någon som läser dem. Jag tror att det ska vara många som går in och läser en sån lista om vi läser missar. Men för förtroendets skull så gör de ganska mycket.
Ja.
Och jag tycker att det är otroligt bra att tidningarna har såna notiser.
Ja.
Och just därför skulle jag vilja sätta en högre ribba för YLE.
Ja. Alltså, jag kan hålla med dig där om att, och det här hör till de här ödesfrågorna igen, för att tala om det här, att hur ska man på något sätt kunna häva sig i den här konkurrensen om den här uppmärksamheten. Så där är ju helt, det står och faller med det, att lyckas vi på något sätt beskriva för publiken vad som särskiljer oss från övrigt innehåll. Vad är det som särskiljer god journalistik från PR? Vad är det som är särskilt god journalistik från marknadsföring? Vad är det som är skiljer god journalistik från ett pressmeddelande från ett företag? Vad är det som särskiljer god journalistik från vad det nu än må vara? Det finns ju många där ute som har sitt eget budskap som de vill ha igenom, men det ska då filtreras genom en sån här, det som vi kallar journalistik, där vi presenteras, där vi liksom ser på det hela, att vad är den här människan egentligen ute efter, och borde vi ta med det här som jag försöker i tid och otid understryka för egen också personal, just det här att vad är problematiseringen? Alltså att problematisera tycker jag är helt någonting annat än kritisera. Igen det här jag sa, igen det här med svartmålning. Som publiken uppfattar att ni svartmålar X, Y, Z. Och jag hävdar att det är en helt normal, sund problematisering av någonting. Man belyser saker och ting på ett, låt vara lite kritiskt sätt, från olika synvinklar, för att försöka få syn på sånt som inte funkar, eller sånt som borde korrigeras. Det var någon som sa, tycker jag i sig ganska träffande, att det där, när det alltid heter att jag är journalister, de publicerar ju bara liksom dåliga nyheter. Skulle ni aldrig kunna publicera något goda? Att berätta någonting fint som har hänt, och liksom någonting positivt, alltid det där elände. Och det var någon som sa ganska träffande att det finns inga större optimister än journalister, för att journalister på något sätt utgår ifrån att världen är god och världen fungerar, och när den inte gör det, då är det en nyhet. att utgångspunkten är den här optimismen på något sätt. Nåja, det är förstås en förenkling. Men det ligger någonting i det i alla fall. Alltså att vi gör ju inte kritisk journalistik för att jävlas med folk. Mm. Utan vi gör ju det därför att vi tror kanske att det har ett syfte. Att det har det för en demokrati är viktig med en viss sån här renhållningsfunktion. Men den renhållningsfunktionen ska förstås också gälla journalisterna själva.
Mm, absolut.
Men vem tycker du att vem borde övervaka journalisterna? Alltså det här är en sån här retorisk fråga. Jag vet inte vem, jag menar, som skulle uppleva som att det här är en neutral part.
Alltså vi hittar ju inte en sån. Nej. Absolut inte. Så det blir ju ett ömsesidigt granskande av varann.
Så är det ju. Så är det.
Och jag menar, ja, det är väl så det borde funka. För att om vi har om grundtanken med journalistik är att det ska granska makten, eller en av grundpelarna, så nu måste man ju idag inse att också nyhetstidningar och media är en del av makten, inte den politiska makten direkt, men man har ju ett visst inflytande över människor. Och det betyder att vi borde ha journalister som också granskar vad de andra journalisterna gör och så vidare.
Ja, vi har tyvärr ganska lite alltså mediekritik, alltså offentlig mediekritik i det här landet. Det har funnits en del program, för övrigt också nog på YLE som har varit, eller det finns nog för tillfället, på finska sidan finns det ett mediekritiskt program, men det finns utrymme för sånt hur mycket som helst. Mm. För där har jag helt med, alltså om man talar om den fjärde statsmakten, journalistiken som den fjärde statsmakten. Och att inte ska vi liksom sätta oss på våra höga hästar och tro att vi är något för mer, utan vi ska vara beredda att utsätta oss för samma typ av kritik som alla andra samhälleliga institutioner. Men sen så finner jag nog ändå en viss tröst i det, när det nu sägs att jag är journalisten, ingen litar ju på dem mer, då är ett jävla pack. Att det där, att åtminstone den finländska journalistiken har ju de facto ett väldigt högt förtroende, och det är nog inte Jonas Ljunga som sitter här och säger det, utan det är alltså, det undersöks ju årligen det här i brett upplagda alltså enkäter och så. Och Finland är ju alltså top notch när det gäller publikens förtroende för informationsförmedlingen.
Absolut.
Och det tar jag på något sätt som jag menar, någon kan ju säga, nåja, men det betyder bara att folk är som forskock som bara tror på makten, vet du, därför att de inte vågar ifrågasätta. Men nu tar jag nu som någon form av facit på att inte kan det nog ha gått så där riktigt fel, inte. Nej. Om det är så att folk har, eller när det är så att folk har.
Jo, men alltså jag tycker ju att vårt offentliga debattklimat i allmänhet är mycket sundare än hur jag ser att det går till i många andra länder. Alltså, på många sätt känns det som att vi i offentligheten tillåter oss att vara balanserade på ett sätt som man inte tillåter sig att vara i USA till exempel, där allting är så extremt svartvitt och polariserat konstant. Och jag tycker också att det är mer lugnt och sansat på många sätt än i Sverige. Än det jag ser i Sverige. Jag bor ju inte där, så det är begränsat. Men ja, och det här är ju delvis då en loge just till journalister. Och alltså jag kan förstå att Finland just toppar de där statistiken, för att jag tror att vi är ganska bra på en offentlig debatt och samtal.
Ja, och det, jag vill inte med det, alls inte med det säga att det här blir lätt så här självförhärligande och självberöm och självskryt och så. Det är inte alls det jag är liksom ute efter här. Jag tror bara att det samtidigt så oerhört viktigt med att det här mitt yrkeskrå klarar av att vara självkritisk, och att vi också liksom inte tar på näsan, som man säger på finlandssvenska, bara för att någon liksom då kritiserar oss. Så samtidigt ska man vara också väl medveten om vad det finns för risker i det här, i att plötsligt om vi inte skulle ha en etablerad journalistik som folk har förtroende för. För då har vi just den här fragmentariseringen av liksom där folk lever på fullständigt skilda planeter, och USA är det givna exemplet där. Det är ju inte en skilda planet, det är ju skilda universum i det här laget, där republikaner skapar sin världsbild från Fox och andra, och demokraterna, CNBC och det där, och CNN och så vidare. att det där, jag tycker bara det skräckexemplet är så uppenbart på andra sidan Atlanten, att därför har jag varit också försökt påpeka i min egen roll och så här och på gentemot publiken för det här, att kolla nu, se nu de här varningstecknen, att vi kanske har det jättebra nu.
Absolut, vi har det jättebra. Jag vill bara säga det, jag tycker ju jättemycket problematiskt med USA, absolut, men skräckexemplet egentligen är ju typ så som det ser ut i Ryssland idag och andra ställen där det bara erbjuds en pool. I USA har vi åtminstone två liksom narrativ som erbjuds som man kan se på båda två, och om man är en sunt funtad människa så tänker man till och tänker efter vad man tror på. Så det är åtminstone bättre än att det bara finns ett alternativ.
Ja, visst, ja. No, förstås, ja, det är land of the free, alltså USA, då, där får man ju faktiskt säga precis vad som helst, och det är den här yttrandefriheten helig och så vidare. Sen USA, no, jag har ett sånt lite, när förkärlek är fel ord, men jag har ett sånt lite märkligt intresse för det landet, för att det är skrämmande men samtidigt väldigt fascinerande på samma gång. Att det där, jag tycker risken med USA, om vi talar igen om den här mediepolariseringen, att man igen också framställer det som att det är liksom å ena sidan och andra sidan. Att det finns den här ena sidan och den andra sidan. Så det finns ju faktiskt en sida här som hävdar till exempel att Biden det här, förlora valet, och att det förekommer en massa valfusk och så vidare. Jag menar sån här, vet du, att börja framställa sånt som sån här å ena sidan och andra sidan frågor. Så tror jag, där ska man vara jäkligt försiktig alltså. Att framställa det som en å ena sidan och andra sidan frågan. Men det finns ju faktiskt, det finns en verklighet. Det finns en verklighet och det finns en sanning trots allt. Sen kan man liksom förhålla sig till den på olika sätt, men att liksom inte grumla vattnen allt för mycket där, genom att låta förstå på något sätt. Att man kan liksom lite välja vem man tror på. Nu kan man välja att tro på att det där var fullständigt liksom legitimt, men man kan också tro på att det var liksom precis bara fusk från början till slut. Jag menar, jag tycker inte, man kan inte framställa
alltså,
det så.
Nej, men alltså jag ser ju där att båda sidor spelar samma fula spel. Alltså nu höll ju demokraterna också på då Trump vann och tjata väldigt länge på att han hade liksom, ja men manipulerat valet med hjälp av Ryssland och allt sånt. Och det visar ju sig att det var ju inte sant. Alltså förstås, rysk inverkan finns alltid i val och det var ju inte något nytt i sig. Men att Trump skulle ha haft någonting att göra med det har visat sig att det inte riktigt stämmer överhuvudtaget. Men det körde man på med väldigt länge. Och alltså jag tycker att båda sidor spelar samma fula spel där.
Okej. Okay,
det var bara en kommentar
till det. Let's agree to disagree.
Det är fine.
Let's agree to disagree. Men okej, men för att återgå till den här, liksom då, den här frågan om media och journalistik. Absolut. Så tycker jag fortfarande liksom det är fortfarande ett avskräckande exempel för hur en sån här mediapolarisering sen på något sätt har sin, den här, liksom, den här återverkningen på precis allt.
Absolut, absolut.
Att det är liksom så genomförgiftat.
Definitivt.
Det samhället just nu. Att jag kan inte ens se hur de kan någonsin, hur de kan hitta liksom gemensam grund att stå på någonsin. Därför att det på något sätt grev sig ner i sina respektive skyttegravar. Och de här respektive skyttegravarna, så de utgörs ju i allra högsta grad av det, att de här medieuniversumen som presenterar då olika versioner av verkligheten och liksom på något sätt eldar under den där polariseringen.
Ja, alltså det är djupt skrämmande.
Ja, och därför tänker jag bara att därför är det liksom viktigt, alltså det visar tycker jag bara på värdet av en journalistik och ett medielandskap som de flesta, jag undersöker inte alla, men som de flesta åtminstone så där i det stora hela kan omfatta.
Mm.
Okej, jag tycker inte kanske om allt som Yle gör. Jag tycker inte allt som Helsingin Sanomat skriver. Men så där i grund och botten så har vi en gemensam verklighetsuppfattning och en uppfattning om vad som är de här brinnande ämnena och de samhälleligt liksom viktiga frågorna som vi alla nu borde ta ställning till och så vidare. Att vi har liksom gemensam bild av vad som sker. Och det har de ju inte ens i USA mera. Du beror på vem du frågar.
Mm. Ja, absolut.
Det tycker jag är jätteskrämmande.
Jo, det är det. Och det visar ju verkligen på, just som du säger, vikten av att upprätthålla förtroende för journalistiken också.
Ja. Men det förtroende upprätthålls också genom nog en sån här dialog med, i dialog med publiken, att inte kan, de tiderna är förbi när vi kan på något sätt gömma oss i vårt elfenbenstorn.
Mm.
Det går inte längre.
Hur ser Yles dialog utåt ut?
Den skulle säkert kunna vara ännu livligare. Jag tycker att utmaningen är att hitta det här liksom sättet att föra dialog. Att hur ska du göra det? Alltså, men jag menar, om vi nu kanske är överens om att de flesta är inte nu bekväma med att typ något, ringa in eller så. De flesta är inte kanske bekväma med att ens skriva ett mejl. De flesta är kanske inte, men de skulle vilja på något sätt ge uttryck kanske för någon form av åsikt. Och hur snappar vi upp det här? Det tycker jag är en ganska stor uppmaning. Jag menar, man kan ha, vet du, chattar eller något sånt här. Att jag talar nu i väldigt konkreta termer.
Ja,
vet
ja,
du,
ja.
När man talar om publikdialog, vad betyder
exakt.
Det då?
Nej, men det var därför jag frågade upp, för att du nämnde om det så där öppet.
Det finns ju hela paletten, men nu kan jag ju ärligt säga att jag ibland skulle hoppas på en lite större aktivitet från publikens sida alltså. Och jag kan lova att varenda en som har sakligt närmat sig mig, till exempel då med kritik för det vi gör, så får ett precis lika sakligt svar. Men jag tänker ibland att det finns också en väldigt stor tyst majoritet som jag inte har någon aning om, att vad tycker de då? Är det liksom, ska man ta det som ett tecken att folk inte hör av sig, att de tyckte det var okej? Jag menar, vet du, no news is good news. Eller är det så att de är likgiltiga inför det? Att det är lite svårt att dra slutsatser. Att man, när man talar om publikdialog, så det är oftast för mig är det oftast det bara ett vackrare ord för folk som ringer och källar ner oss. Ja, det är då publikdialog. Mm. Men jag menar, vad tycker de som inte hör av sig? Vad har de för? Och det skulle vara värdefullt att veta. Att inte bara de här som är förbannade, de som är likgiltiga och inte tycker att vi gör någonting intressant, vad skulle de vilja att vi gör då istället? Att hur når man dem?
Mm.
Och det här är genuint, tycker jag, en ganska svår fråga.
Absolut.
Att det där, man kan gå ut på gator och torg och tala, men det där, var finns de och hur når man dem? Att till exempel om du tänker på webbkommentarer, som jag tycker jag kanske har liksom lite levt ut sin tid. Att de har nu funnits i tiotals år, har du kollat kommenterar under artiklar. Men det tenderar att vara ganska långt samma personer. En väldigt liten minoritet som är jätteaktiva. Och det är ju ett fenomen som gäller aktivitet på nät överhuvudtaget. Men det är ett välkänt faktum.
Mm.
Att en försvinnande liten del står för en jättestor... En väldigt liten del av användarna står för en massiv del av responsen eller den här interaktionen. Så det här är nu en av de här utmaningarna som vi jobbar
med. Alltså bakgrunden till att det kom sig att jag bjöd in dig hit i podden, så var ju via en sån dialog vi hade på kommentarsfält. För du skrev en artikel eller en text som handlade om Yles klimatrapportering och tog upp problematiken med att det finns ganska många som idag inte längre orkar ens lyssna på eller ta till sig såna rapporteringar och nyheter för att man är less på hela grejen på något sätt. Och du ställde en fråga där att hur kan vi liksom väcka intresse på nytt till dem som har tappat liksom orken att ens lyssna på det här. Och jag måste säga, jag uppskattar den frågan väldigt mycket. Och jag tog ju då, skrev en kommentar där för att jag tycker att det finns perspektiv som inte lyfts fram jättemycket. Och jag blev nästan förvånad att jag fick ett svar av dig. Just för att jag såg liksom att okej, men du är någon sån här liksom ändå högt uppsatt typ på Svenska Yle. Jag tänkte att nej, men du kommer inte bry dig om de här kommentarerna. Men du svarar. Och jag tycker att det var jättebra. Alltså, jag uppskattar att du svarar. Sen det som gjorde att vi fortsatt ha en dialog där var ju att jag på samma gång uppfattade ditt svar som en tillrättavisning.
Mm.
Jag måste tänka till nu så jag får den här formuleringen rätt här. Det svar jag fick kändes nästan som att det var ett bortviftande av det perspektiv jag skulle ha vilja lyft fram. Och att du istället betonar, ja men vi måste också komma ihåg det här perspektivet. Mm. Jag kan säga att jag sätter typ en länk till den här artikeln och det här i beskrivningen till podden så att folk kan hitta det om de vill. Men sen så började jag själv reflektera på varför jag tänkte och varför jag uppfattade det som tillrättavisning. Och på något sätt så tror jag att den effekten kan förklara till en viss del det här fenomenet med att folk börjar tänka på journalister som att ja, men ni vill bara driva ett visst narrativ. För att skulle det ha varit någon annan som skulle svara mig på ett sånt sätt så tror jag inte att jag skulle uppfatta det som en tillrättavisning. Och jag är inte riktigt på det klara i varför det blev så. Så det var ett intressant utbyte. Och jag ville inte heller fortsätta den diskussionen på ett öppet eller liksom kommentarsfält där, för att oftast om man pratar försöker diskutera någonting på det sättet så förstår man inte varann hur väl man än skriver. Så jag tänkte mig skriva ett mail till dig rent privat, så är det kanske lättare. Och ja, summa summarum så måste jag ju säga att jag uppskattar den kontakten och att du var så pass lättillgänglig. Och det där är nog just någon sätt som jag tror att, jag vet inte hur det skulle gå till i praktiken, men att liksom utveckla någon typ av möjlighet, någon typ av just sån där privat tillgänglighet på något sätt, ökar nog också förtroende.
Ja, jag håller med. Och det här, igen för att ta väldigt konkreta termer, så det här med liksom respons, så det är också min uppfattning att när folk kanske har vant sig vid så att man nu liksom, man kritiserar och så hör aldrig någon av sig, därför att det är någonting som är avlägset och det är nu en institution man vänder sig till, vare sig det gäller YLE eller någonting annat. Men sen är det här nu för att ta sin riktigt här supertråkiga förklaringen. Det här är ju oftast en resursfråga. Alltså, låt oss säga att vi har en artikel i ett kontroversiellt ämne där vi, som vi vet att kommer att väcka diskussion, och så har man ett öppet kommentarsfält. Då vi ju helst ser att den här ifrågavarande redaktören själv kan vara närvarande där och svara på frågor och gå så att säga i dialog då. Respektfull dialog, men i alla fall kring och där rätta till missuppfattningar eller kanske korrigera själv eller sånt. Men då måste man ju vika arbetstid för det då. Alltså det är ju inte så här bara att man liksom lite med vänster hand så svarar man lite åt publiken. Nej. Att åtminstone jag till exempel, i den mån jag själv har varit delaktig i sådana, och det är nog ganska mycket för jag skriver en hel del och försöker vara, i regel kan man alltid kontakta mig alltid, vissa av det som jag skriver, så lägger jag ner ganska mycket tid på att svara. Mm. Att som jag sa, sakliga svar, sakliga frågor eller kommentarer eller kritik ska få ett sakligt svar. Och där kan jag ju säga att för Svenska Yles del så är det ju lite lyxigare, eller inte lyxigare, men ju lättare, att vi har ju trots allt en mindre publik. På finska sidan den här volymen respons är enorm, så där kan man ju alltså inte gå i dialog med enskilda, eller väldigt sällan åtminstone, har inte liksom samma möjligheter. Medan vi för Svenska Yles nog, det vågar jag påstå, att liksom alla som på ett eller annat sätt tar kontakt, lämnar kontaktuppgifter, har en konkret fråga, Så får i regel alltid ett svar. Och det är den här, vår litenhet är ju på det sättet en fördel. Sen det här med att det där, som jag läser in här lite, men journalister kan vara lite irriterande besserwissrar ibland. Alltså jag tror att det också handlar om det att...
Jag säger att, ju inte att de är så, men jag inser och jag förstår att de uppfattas
så. Ja, de kan säkert uppfattas så också. Jag tror det handlar också om det här att om det är ett ämne som man har då gjort ett inslag om, man liksom någorlunda liksom påläst, och så är det någon som tycker att ja, så där är det ju inte alls. Så jag menar, då den personen som tar kontakt så kanske liksom väntar sig att ja, men vet du, nu skrev jag det här, visst håller du med mig? Och om den där personen då inte håller med, så då säger man jämst, den lyssnar inte alls. Men den lyssnar inte alls, alltså, betyder ju inte liksom, jag menar, man kan ju vara av olika åsikt. Och jag tycker det är värdefullt. Man vet du, låt oss vara av olika åsikter.
Absolut,
det är helt
okay. Och det är ju okay. Grundtanken för att vi gör den här podden överhuvudtaget.
Ja, ja.
Men det måste jag ju då säga just till den där typen av kommentar. När jag kommenterade på den där inlägget. När du ställde en konkret öppen fråga till att. Vad tycker ni? Hur kan vi göra ett bättre jobb i att rapportera om klimatet? Så blev jag nästan irriterad på att du då svarar med att förklara typ försvara er för hur ni har tänkt och vad ni har gjort och sånt, för att jag skulle ha varit mer nöjd i ett sånt fall med att okej, tack för din input.
Oh, ja.
Eftersom att det var en öppen fråga, skulle jag gå in i debatt med dig gällande något annat inlägg som du har skrivit någon gång, en artikel du har skrivit och jag kommer att ge ett annat perspektiv eller jag tycker att ja, men det här glömde du bort eller whatever. Så då är jag ju beredd på att du inte kommer att hålla med och att du kanske, och så får du säga precis vad du vill emot mig. Men eftersom att det var en öppen fråga till publiken, hur tycker ni att vi borde göra bättre? Så är det ganska viktigt att hålla också en inlyssnande ton.
Ja.
Men initiativet uppskattar jag otroligt mycket och jag tror att ni ska kunna vinna massor på att göra liknande grejer mycket mer.
Ja, alltså vi försöker i mån av möjlighet läs resurser hålla. Men som jag brukar svara åt folk som undrar varför till exempel har begränsat möjligheten att kommentera artiklar ganska mycket nu precis. Så att det här är en krass resursfråga. Att vårt primära uppdrag handlar ju trots allt om att göra alltså redaktionellt innehåll. Alltså om i det här fallet oftast liksom då nyheter eller annat innehåll. Och liksom moderering, kommentarsmoderering, det är ju en hel vetenskap. Det skulle jag kunna tala om hur länge som helst, men det är ju en hel vetenskap. Och det här subjektiva, att vad är som är okej och vad som inte är okej. Det som du upplever sakligt tycker jag är osakligt. Det som du tycker att det är frejdig diskussion tycker jag att det är ett personligt påhopp och så vidare. Att det blir alltid en sån subjektiv värdering det där med vad man ska okej och vad man ska lägga liksom. Vad är okej? Vad sätter du så att säga? Och vem är det som bestämmer? Mm. Och där kanske jag tycker också på tal om. Det här är liksom på något sätt en samhälleliga roll också, att folk blir förstås ofta sura, att min kommentar släpptes inte igenom eller jag sa ingenting, att vi upplever att man kan liksom inte bara tänka i termer av att, vet du, att jag sa ingenting olagligt, alltså måste det här publiceras. Jag tycker inte man kan resonera som så, utan jag tycker vi har ett ansvar som bolag också för att man har en viss ton eller respektfull liksom inställning till övriga meddebattörer.
Ja, jag tycker man kan kräva
det. Ja, man kan kräva folk. Det. Och jag, liksom, då tycker jag att då ska man liksom inte hänvisa till censur och ta till sådana överord.
Nej.
Och börja tala om yttrandefrihet. Och säga att, ja, man får yttra vad man vill, men plattformen förfogar vi över. Och då har vi också ett ansvar för vad som publiceras.
Absolut. Där tänker jag ju mig också att folk blandar ihop lite vad det handlar om. Lätt kanske just om sånt sker på Yles plattform. Att man tänker sig att ja, men då är det statlig censur om inte Yle som släpper igenom.
Ja, det är alltså ordet censur är så överanvänt att det inte är sant heller. Att det, men, liksom ja. Också yttrandefrihet, att ungefär som om det skulle betyda att vem som helst får säga vad som helst utan någon som helst konsekvenser och utan att ens någon får säga emot.
Absolut. Jag menar,
det handlar inte om det.
Nej, men jag förstår att just kommentarsmoderering måste bli ett enormt problem för att där blir det ju en till kontaktpunkt där det just riskerar att sådana där attityder gror väldigt mycket av att ni bara vill att ett visst perspektiv ska lyftas fram om det är någon som vars kommentarer inte släpps igenom. Och så blir folk frustrerade på att varför tar ni bort mina kommentarer?
Alltså ja, absolut.
Möjligheten till det där typen av konspiratoriskt tänk så har ju, det blir ju bara en till grogrund för det.
Alltså det är absolut den enskilt största, som det som jag har ägnat under de senaste åren absolut mest arbetstid åt, är den här kommentarsmodereringen.
Just det,
alltså.
Just det.
Alla kategorier. I kid you not. Det är det som väcker mest irritation.
Ja, men jag kan nog förstå. Alltså, jag förstår att den problematiken finns. Samtidigt så måste jag nog säga att jag saknar att ni har tagit bort kommentarsfälten just typ på Facebook på så många posts. För att jag tyckte att det var ett bra forum att se vad folk tänker, se vad folk liksom hur folk reagerar på olika nyheter och hur det skrivs om det och debatteras. Så, men jag tycker att det är roligt och jag tycker att det är ett bra, att det är ett forum som har sin poäng. Så jag saknar det lite, men det är ju min personliga bara av att jag använder dem ganska mycket. Mm. Så, eller läst dem åtminstone, så saknar jag nu att det inte finns.
Och så jag skulle inte vara journalist om jag inte skulle måste säga att det här ska igen problematisera det här som du säger.
Ja, varsågod,
när du säger så här att jag tycker att det är roligt att se vad folk tycker. Och poängen här, vare sig det gäller Facebook kommentarsfält eller kommentarsfält under webbartiklar överlag, är ju tvärtom, det handlar ju absolut inte om vad inom citationstecken folk tycker, utan det finns ju liksom massa forskning också som visar på att det här är en väldigt snäv krets som deltar.
Absolut. Nej, men
så att jag menar, bara definitivt. Så länge man är medveten om att de som deltar i de här diskussionerna representerar ett litet flertal, det är ingen stor hemlighet att det är företrädesvis, åtminstone under i webbkommentarerna, det är företrädesvis män. Mm. Det är kanske lite äldre män. Och jag menar, det här är inget specifikt finländskt, så här är det på andra håll också. Så man ska bara vara aktsam med att liksom porträttera webbens eller Facebooks kommentarsfält som någon slags liksom, här är folkets åsikt. Mm. För det är det inte.
nej. Och det måste
det
jag
vissa
säga.
Människors åsikt.
Ja, exakt. Det är mera så jag borde ha uttryckt mig. Och men det är en viktig poäng.
Ja, och så länge ja, men det kan ha ett visst kanske så här underhållningsvärde, men jag är lite bekymrad över det här, att samtidigt som att man kan säga säkert så där på ett förnuftsmässigt plan, så kan man tänka att jag läser ju nog det här och jag inser ju nog att inte det är ju så här som för alla, så inte det här är ju representativt för folket i stort. Men är det ändå så att på det där undermedvetande så bibringas man uppfattningen om att så här är det ungefär som folk resonerar i den här frågan. Det tycker jag är då lite problematiskt, alltså att om man låter det att det framstår att om man lever kvar i den tron att en attityd i en viss fråga ser ut på ett visst sätt på basis av vad man har läst på nätet. Att det på något sätt undermedvetet plan ändå fungerar som en sån här termometer för var liksom, hur går opinionen i den här frågan. Folk verkar ju vara jätteupprörda över den här saken. Väntas nu. När vi säger att folk verkar vara upprörda. Vilket folk verkar vara upprörda?
De här 10 människorna på kommentarsfältet.
Ja, och igen, jag säger igen det här som jag hade tidigare. Igen, här liksom, den här publiken som vi inte har en nödvändigtvis har någon kontaktyta till. På samma sätt här alltså. Den skattebetalande ylepublik som vi inte liksom har riktigt pejling på. Som inte hör av sig och som inte kanske har några väldigt starka åsikter. Men vad skulle de önska? Det är liksom lite samma problem här alltså. Det finns en skevhet i den här representationen då. Som jag tycker är lite krånglig nog. Och det där.
Ja.
Men ja, alltså visst, det har Facebook-diskussioner kan till och med vara bra ibland. Långa trådar, intressanta trådar, insiktsfulla trådar. Jag har sett mycket av den varan också. Mm. Det håller jag helt med om.
En potentiell baksida som jag tänker på med just sånt där att kommentarsfälten försvann på Facebook på Yles inlägg. Eller inte försvann helt, men på de inlägg som skulle vara intressanta att kommentera så hade det försvunnit. En potentiell baksida blir ju då att de som skulle ha vilja kommentera och vara upprörda på vad ni skriver. Jag menar, de kanaliserar antagligen sin irritation någon annanstans. Kanske i andra, alltså att de delade det där inlägget i slutna Facebookgrupper med en kommentar på eller liknande. Och jag är rädd för en tendens när vi drar oss mer och mer in i slutna rum och mer bara diskuterar med sådana vi vet att kommer ha ungefär samma perspektiv. Att jag skulle som hellre se någon typ av utveckling där det går åt andra hållet. Och jag vet inte hur det skulle se ut, men att liksom där det uppmuntras att vi tvingas diskutera, eller inte tvingas, men uppmuntras till att vi går i diskussion med folk där vi har diametralt olika åsikter eller perspektiv på vissa frågor. Mm. Och jag vet inte vilken roll YLE kan spela i det, men det borde, jag ser det som så här, blir lite idealist, så skulle det gå mer och mer till ett håll där alla diskuterar offentligt med varann, snarare än att det går mot ett håll där vi drar oss undan till våra slutna grupper.
Ja, det har du helt rätt i, och jag håller med om ditt resonemang, och jag tror att det där, att som jag sa redan tidigare, jag upplever att det här webbens kommentarsfält börjar vara liksom, jag vet att du kom på något sätt kommit till vägs ände, att det tenderar att vara lite samma människor som för diskussion sinsemellan, att jag vet inte riktigt att vad tillför den diskussionen, och det här är helt uppriktig fråga. Ja, men det som jag tror att kanske YLEs roll kan vara där igen, det här för att demokrati, jämlikhet, representativitet, allt det här, att alla ska kunna känna sig delaktiga och synliggjorda i det som vi gör. Mm. Det här är inte ett svar på frågan, liksom, att fick jag min kommentar igenom?
Nej. Mm.
Men liksom, fick jag min, hördes eller syntes min åsikt? Mm. Och det är liksom en annan sak, det vill säga att kan vi i vår rapportering reflektera liksom olika typer av åsikter? Att de kommer den vägen. Att när vi gör ett inslag om ett kontroversiella teman, att vi ser till att också mera, låt oss nu kalla udda, kontroversiella, whatever, röster också känner sig, ha, bra, jag fick höra det där som jag ville höra. Som jag sa här inledningsvis, är det här att folk fastnar oftast vid detaljer.
Mm.
Okej, den här människan sa så där, men det som inte sades i den där grejen var den här ena saken som jag så innerligt skulle vilja skulle måste sägas. Men när man väl fick höra detta sägas, så då är man så att säga nöjd. Och jag upplever att det är också kanske en, man kan också tänka på det här då som i termer av publikdialog, alltså att fick samtliga delar av publiken sin röst hörd, inte i alla inslag, inte i all rapportering, men så där över längre tid så såg jag mig själv och det jag representerar i det som YLE gör. Och det gör det säkert inte idag. Det finns säkert vita fläckar i vår rapportering. Mm. Det sticker jag inte under stol med. Vi har säkert mycket att arbeta med där. Vet du, hur ser vi till att vara så, att det här med diversitet och mångfald på riktigt alltså syns i vårt innehåll.
Mm.
Det är den där $1,000-frågan. För där kommer sådana frågor om att hur mycket ska man, det här klassiska, ska man tolerera intolerans? Ska vad som helst få sägas? Var drar vi gränsen?
Mm.
Det är inte många som tänker på det, till exempel att YLE är ju de facto i lagen, alltså jag understryker inte, det här är inte Jonas Junga som säger det står inte i någon bolagsstrategi, det står i lagen om rundradion att vi ska främja jämlikhet, jämställdhet och tolerans. 7 paragrafen.
Okej.
Och det där, och sätter det då gränser för vad vi liksom kan tillåta?
Mm.
Det här är jättekrångliga frågor, och jag har liksom, jag ställer, som du hör, jag ställer en massa frågor här. Jag formulerar dilemman här. Jag har inga svar.
Nej, och det här är ju knappast någonting man kan förvänta sig att komma fram till ett definitivt svar, utan just att ha en fråga, en frågeställning som guidar en i arbetsprocessen på något sätt, att det är det här vi strävar till.
Ja.
Och försöka göra det så bra som möjligt och försöka förbättra hur man gör det. Alltså jag tänker, det är ju inte frågor som, det är ju mera retoriska frågor, för att man kan ju knappast ha ett svar.
Nej, men det är, men för att liksom återgå till det här som bara, vad är min uppgift? Min uppgift är att försöka skrynkla pannan kring sånt här med varierande framgång. Där jag tror att det är liksom vägen som är målet. Jag får ibland höra så där från medarbetare så att, men vi skulle ha manual för det här. Och mitt standardsvar är, det finns ingen manual för journalistik, utan det är avvägningar från fall till fall, hur gör vi här, och att framförallt att vi tänker efter. Så att vi, så gott det nu går, liksom lever efter de här, alla de här ädla principer som vi säger oss följa.
Mm.
Och ibland lyckas vi bättre, ibland sämre, men det där, att den ambitionen finns.
Mm. Du har ett spännande jobb.
Ja, det är nog, det är spännande. Det känns nog så kanske nu framförallt ganska meningsfullt just nu. Mm. Att nu under, särskilt under pandemin och så. Och sen med all, liksom, när det florerar ändå så oerhörda mängder med skit där ute. Och att liksom, och det, men så det är nu det som är tjusningen. Och den är liksom, den tjusningen men samtidigt den stora utmaningen. Att hur ska vi liksom då...
Mm.
Ska vi lyckas göra oss hörda.
Mm. Mm. Det är kanske passligt att sätta punkt där. Otroligt tacksamma är vi att du tog dig tid att sitta och prata med oss. Eller prata med mig, men att träffa oss.
Tack för inbjudan.
Det var jättekul. Och ja, som sagt, jag såg inte som någon självklarhet att du faktiskt ens skulle komma hit och ta dig tid och sitta och prata med oss. Men det är bra. Tack för det.
Tack. Om det nu finns någon poddlyssnare där ute som har synpunkter på svenska Yles innehåll, så tveka inte att ta kontakt, alltså med låg tröskel. Det säger jag helt uppriktigt. Inte det. Mina kontaktuppgifter
exakt. Finns. Och det är ju faktiskt ert ansvar att ta kontakt med saklig kritik till Yle om ni har sån.
Ja, alla gånger.
Tack för att du har lyssnat. Kolla in oss på Patreon, bli sponsor och få tillgång till bakom kulisserna material och sånt som vi inte publicerar på annat ställe. Jag heter Jakob Hjortman och jag hoppas att du hänger med i nästa samtal.